Du lyssnar på Jag ritar en dörr på väggen med fingret av Gui Minhai. Morgonen den 17 oktober 2015 var min far som vanligt ute och handlade mat för dagen. Han hade bott i sin semesterlägenhet i Thailand i några veckor. Annars bodde han i en liten lägenhet i Hongkongs New Territories, där han satt och kedjerökte medan han arbetade. Förlagets bokhandel i Causeway Bay hade sålt mycket under de senaste åren. Turismen från fastlandet hade ökat och många kineser var nyfikna på de förbjudna böckerna som ofta konfiskerades vid gränsen. Hösten 2015 var det dags att renovera Hongkong-lägenheten. Listerna hade gulnat av all rökning och köket kändes klaustrofobiskt. Så pappa reste till Thailand ett tag. Det var lättare att jobba därifrån, sa han till mig i ett Skype-samtal. Man kunde se och höra havet. När han kom tillbaka från affären den där morgonen stod en man i randig t-shirt och väntade. De pratade en stund och sen bad pappa receptionisten att bära upp matvarorna till lägenheten och ställa in dem i kylen. Han skulle snart komma tillbaka. Sen hoppade han och mannen i den randiga t-shirten in i pappas bil, körde iväg och försvann. Under månaderna därefter så fick jag veta att hans fyra kollegor från bokhandeln också försvunnit under lika märkliga omständigheter. Efteråt skulle det visa sig att de kidnappats på order av den kinesiska staten och att de alla hade förts till Kina. Men det var det få som riktigt ville tro på just då. Sedan han kidnappades i Thailand har min far varit frihetsberövad i Kina utan formella åtalspunkter och rättegång. I stort sett utan kontakt med omvärlden. Två av hans kollegor är också kvar i Kina, men de har ingen utanför som kan föra deras talan. Under de nästan 5 år som gått har det händelseförlopp som fick sin början den 17 oktober 2015 utvecklats till något så komplicerat att det nu känns svårt att sammanfatta. Jag började ge intervjuer och kontakta olika makthavare i hopp om att åtminstone få några svar. 5 år senare har jag berättat min fars historia i städer som Bryssel, Washington, Genève och Berlin. Jag har varit vaken många nätter, skrivande på sammanställning efter sammanställning. Väntande på telefonsamtal efter telefonsamtal från någon på andra sidan jordklotet som kanske visste något. Jag har fått lära känna många nya människor som valt att engagera sig för att han ska bli fri. Ändå står jag med fler frågor än jag fått svar. Vid det här laget vet jag att i Folkrepubliken Kina får en person enligt grundlagen hålla sig förvar utan rättegång i högst 6 månader. Men hur lång tid ska passera innan man bör skänka bort en ulltröja som man köpt i julklapp till den person som suttit inspärrad i flera år efter att den tiden löpt ut? Hur lång tid ska det gå innan man får sörja en pappa som inte är död? En del frågor är svårare än andra. Den 24 februari 2020 kom domen. Den hade hängt i luften ett tag, men när omvärlden var distraherad av coronavirusets framfart passade kinesiska myndigheter på att döma min far till 10 års fängelse för att olagligen ha försett främmande makt med underrättelser. En märklig rubricering med oklar innebörd. Varför underrättelser kan någon som suttit fängslad i över 4 år möjligen ha anskaffat? Jag skulle kunna skriva oändligt mycket om alla de saker som hänt min pappa, men jag vill inte göra det här. I dikterna beskriver han fängelset som en plats där jaget amputeras. Mellan de kalla betongväggarna ryms ingen mänsklighet. I hemlig protest bygger han andra platser med ord han noggrant memorerar. Han har varken papper eller penna. I dikterna får han vara människa, skribent, svensk. I dem finns inte bara en samvetsfånge utan också en tänkande, kännande och skrivande person. En person som längtar hem. Därför vill jag här låta honom själv få berätta. Min far föddes den 5 maj 1964 i Ningbo, en kuststad i provinsen Zhejiang i östra Kina. Redan som barn var han svårt närsynt. Han var yngst av 4 syskon och glasögon var dyra för en familj som levde på en fabrikslön som min farfars. För att glasögonen inte skulle gå sönder fick pappa sitta inomhus och läsa medan andra barn lekte utomhus. Som enda son befriades han också från det hushållsarbete mina fastrar hjälpte till med. Läsningen som började som ett sätt att uppleva världen i brist på andra alternativ öppnade så småningom dörren till en plats på Pekinguniversitetet, en möjlighet få förunnad bland unga i Zhejiang. Som 17-åring flyttade pappa tvärs över landet och bytte ut sin kantiga Zhejiang-dialekt mot rikskinesiskans försiktigt rundade stavelser. I Peking upptäckte han tillsammans med andra studenter poesin som ett språk att skriva idéer i, om politik, om demokrati, om framtiden och om kärlek. I Peking träffade han också på utlänningar första gången. Några från ett land.